Du kliver på bussen vid Uppsala centralstation, slår dig ner på ett säte och känner samtidigt telefonen vibrera i fickan.
Din dagliga nyhetssammanfattning är redo. Vill du titta nu?
Du får upp tre valmöjligheter på skärmen. 10 sekunder, 30 sekunder eller en minut. Du väljer mittenalternativet och videon startar. För optimal effektivitet visas två olika klipp samtidigt. Innehållet är skräddarsytt efter dina intressen. Populärkultur, sport och lokala nyheter. Du sveper bort nyhetsvideon halvvägs igenom och går in på TikTok istället. Bussen passerar det gamla biblioteket. Av någon anledning kallas det fortfarande så. Trots att byggnaden idag huserar en Instabox-central och ett datalagringscenter. På fasaden sitter färgglada affischer. Kanske reklam inför valet. Du känner vagt igen personen på bilderna. Du kliver av och går i riktning mot skolan. När du rundar ett gathörn krockar du nästan med en kvinna med förvirrad uppsyn. Hon säger på bruten engelska att hon letar efter en adress och håller upp en lapp som det står något skrivet på. Du rycker ursäktande på axlarna och skyndar på stegen. Du måste komma i tid till tentan. I salen råder stissig och spänd stämning. Du sätter dig framför en ledig dator, tar på dig hörlurar och väntar på att det interaktiva provet ska dra igång. Det går flera minuter. Ingenting händer. Skärmen är helt död. Du tittar dig omkring på dina kursare som ser lika perplexa ut som du. Dörren till salen öppnas och läraren kommer in, lätt flåsande. I famnen håller han en tjock bunt papper och en låda med pennor. Sorry hörni, vi verkar ha stora tekniska problem, så vi får helt enkelt göra tentan på det gamla goda sättet idag, säger han och börjar dela ut bladen. Du stirrar stumt på pappersarket som lagts på din bänk. De små svarta symbolerna dansar framför ögonen. Du kan urskilja ett par bokstäver, ett A här, ett T där. Men helheten är fullkomligt obegriplig. Pulsen stiger och du känner svetten bryta fram i pannan. Det här är så orättvist. Vad fan är det här? Säger någon högt. Flera andra stämmer in. Ni kan inte göra så här. Det är för fan inte okej. Lugna ner er, försöker läraren. Jag förstår att ni är ovana vid textbaserat material och att det här inte är optimalt. Men när tekniken sviker finns det inte så mycket att göra. Han överröstas av din kör av upprörda röster som nu fyller salen. Du reser dig häftigt upp så att din stol faller bakåt och stämmer in i protesterna. Läraren ser chockad ut. Han viftar med armarna och försöker ropa lugn, lugn, tills någon kastar en penna rakt i ansiktet på honom och han hukar sig ner bakom ett bord. Folk har börjat lämna salen. Du följer efter och kastar en sista blick bakåt innan du går ut. Golvet är täckt av sönderrivna prov och utspridda pennor.
Vi gör ett program om vår samtid och framtid. De senaste århundradena har läskunnigheten ökat stadigt i vår del av världen. Men nu pekar mycket på att pendeln har svängt. Att vi läser allt mer sällan och med allt sämre förståelse. Vad beror det här på? Och vad får vi för samhälle om läsningen går förlorad? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Ja, hörni, då tänkte jag att vi ska blicka tillbaka på några av de delarna som vi läste förra gången. Och det har valt ut tre episoder.
Det är torsdag på Gäddgårdsskolan i Arboga. Och svenskläraren Fredrik Sandström har just startat morgonens sista timme innan rast med sin högstadieklass. Eleverna ska i par diskutera en del av boken Min bror monstret av Mårten Sandén som de läste under föregående lektion. Fredrik har jobbat som lärare i nästan 30 år och brinner för att föra vidare glädjen till litteratur och läsning till ungdomarna han undervisar.
Så Dårfinkar, det är en bok som vi har använt oss av de senaste åren och den har blivit mycket uppskattad. Sen har vi Annika Thorsen i havet. Den har vi
några... Han berättar om några av favoritböckerna som han återkommer till med sina elever.
Sen har vi några nya favoriter. Jag gillar Jefferson av Molevat väldigt mycket. Där igelkotten Jefferson blir misstänkt för ett mord och sen beger han sig till människornas land för att försöka hitta...
Böcker som skildrar olika livsöden och samhällsförändringar. Och som förhoppningsvis berikar den unga läsaren med nya insikter och funderingar. Kanske till och med dröjer sig kvar.
Det är en sak att elever tycker att vi lärare är mossiga som kommer med våra böcker. Det ligger lite grann i tonåringens natur. Det som är kul är när man möter elever när de är 17, 18, 20 år. Och då kan säga, ja, men jag kommer ihåg de där böckerna vi läste. De var ju riktigt bra. Nu har jag börjat läsa. Så man kan under skoltiden så frön som sen bär frukt 5 eller 10 år senare.
Men att så det här läsfröet och få det att slå rot, ja, det är ett arbete som enligt Fredrik Sandström har blivit allt svårare med åren.
Det märks på många olika sätt. Vi har under lång tid genomfört intervjuer med våra nya sjuer om deras läsvanor och kulturella referenser. Och för 15 år sedan så kanske det fanns en handfull läsare i varje klass. För några år sedan finnas en eller två. Och nu är vi nere på färre än en per klass.
Alltså färre än en elev per klass i högstadiet som säger att de regelbundet läser böcker på fritiden.
Man pratade ju tidigare om den här bokslukaråldern som brukar infinna sig, ja, men i slutet på lågstadiet och i början av mellanstadiet. Och det är väldigt få elever som berättar om att de har varit bokslukare. De kommer ihåg böcker som de har läst i skolan, men det är väldigt få elever som berättar att man har läst ja, men till exempel Lasse Maja eller såna här jättepopulära böcker för ett antal år sedan. De eleverna blir färre.
Fredrik Sandström är långt ifrån ensam om att göra de här observationerna. Runt om i både Sverige och världen vittnar lärare, politiker, experter och vanliga individer om att läsningen hamnar allt mer i periferin.
Det pågår en läskris i svenska skolor. Enligt skolministern riskerar vi en generation som inte kan läsa eller skriva.
The Department of Education has found roughly 1/3 of the country's fourth graders read below what's considered the basic level.
Om man läser mindre, om vi ser det att befolkningen i stort rapporterar att när man läser mindre så blir det också svårare att förstå det man läser när man väl läser. Och då finns ju risken att man läser ännu mindre och så har det liksom blivit en nedåtgående spiral.
Den tryckta boken har ju tryckts tillbaka. Och nu sitter vi då istället med att vi har icke-läsande generationer som är på väg ut. Det är mycket allvarligt, för en icke-läsande befolkning är lätt manipulerbar.
Hur hamnade vi här egentligen? Och hur påverkar läsningen, eller bristen på den, våra hjärnor, våra liv och våra samhällen?
Något som slog mig när jag började jobba med det här avsnittet var hur otroligt kort tid vi har varit läsande och skrivande människor jämfört med hur länge vi har uttryckt oss i tal och bilder.
Know that we've never ever found a human community without language.
Det här är James Marriott, kolumnist på The Times i London, som ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i läsningens historia och betydelse för samhället.
Every human community that exists has spoken language. People talk to each other and people listen. As far as we know, reading and writing have been invented on three or perhaps four occasions in the entire of human history. These are deeply weird and unnatural things for human beings to do. Language comes naturally to us. Reading and writing do not come naturally to us.
Världens äldsta kända skriftsystem, kilskrift, uppfanns i antikens Mesopotamien omkring 3000 år före Kristus. De första stora städerna hade börjat växa fram och talspråket räckte inte längre till för att hantera sånt som handel och jordbruk.
It's very hard if you're managing a Mesopotamian city-state to store in your head how many goats does X owe Y, how much tax did such and such pay, how much goes to the temple. This is a kind of mental performance that you just can't really do in your own mind. You need to externalize your mind and you need writing to do it.
Men även om skrivandet mest användes för ganska torra ändamål finns också bevarade texter som ger en inblick i människors själsliv. Vi har till exempel Gilgamesh-eposet som brukar räknas som världens första skönlitterära verk. Ett existentiellt drama som handlar om en kung som efter sin bästa väns död ges ut för att söka meningen med livet. Och så finns det en del bevarade brev.
There's a particularly good letter, and I'm going to completely misquote this, sent from a Mesopotamian scribe to his mother, complaining that his friend has marvelous clothes and his mum cares about him so much and has bought him really nice clothes, and why don't I have any clothes and I don't have any bread? So there are these little human moments, and these are the first reminders of the just extraordinary fact that through reading we have access to the thoughts of someone who's been dead for thousands and thousands and thousands of years and inhabited a society that is unimaginably, inconceivably different to the world we know. But that miracle of externalizing a little bit of your mind and putting it into the physical world and making it last kind of has survived for us.
Artefakter av det här slaget är ovanliga. För vid den här tiden behärskades skriftspråket endast av en mycket liten elit. Omkring 1% av Mesopotamiens befolkning, enligt vissa uppskattningar. Och så förblev det, under den absoluta merparten av historien.
Det skulle dröja nästan 5000 år innan läs- och skrivförmågan fick spridning bland allmänheten. På 1400-talet revolutionerades boktryckarkonsten av Johan Gutenbergs tryckpress i Tyskland. När böcker inte längre behövde handskrivas utan kunde massproduceras exploderade tillgången på litteratur. Men efterfrågan var fortfarande rätt begränsad.
It was an amazing invention, people understood this. But for a profitable publishing industry you need readers, and I think that didn't quite exist yet. So I think the real beginnings of mass literacy required not only the technological change of the printing press, it required a social and cultural change. And probably the most important cultural change was the advent of Protestantism.
År 1517 spikade Martin Luther upp sina teser i Wittenberg, vilket brukar markeras som startpunkten för reformationen, den protestantiska rörelsen i Europa. Där den katolska kyrkan länge hade betonat den gemensamma tolkningen av den kristna läran flyttade den framväxande protestantismen fokus mot varje människas direkta relation med sin skapare, förmedlad genom Guds ord på det egna modersmålet istället för på latin.
To really be a good Protestant, many early Protestants argued you need to be able to read the Bible, and that's an incredibly powerful force for literacy.
Åh, husråd, det är något jag tycker om. Fast inte alla de där frågorna.
I Sverige håller kyrkans präster husförhör för att kontrollera befolkningens förmåga att läsa och förstå kyrkans skrifter.
Ibland så vet jag knappt vad jag ska svara.
Nej, du är nog inte så särskilt hemma på bibliska historien, du inte.
Den som stakar sig för mycket genom högläsningen av Luthers lilla katekes får skämmas inför släkt och grannar. Och kan i värsta fall indirekt hindras från att gifta sig, eftersom äktenskap kräver att man är konfirmerad, vilket i sin tur kräver att man kan läsa.
Nå, Lina, vad hette nu våra första föräldrar?
Tor och Freja.
Genom prästernas dokumentation går det att följa läsandets utveckling. Vid 1700-talets mitt verkar 70-90% av svenskarna vara läskunniga.
Varannan dag gör jag hiss och varannan dag går jag i skolan.
Ett sekel senare blir folkskolan obligatorisk och analfabetismen i Sverige så gott som utrotad.
Luther och protestantismen banar väg för läskunnigheten. Men det är verkligen inte bara Bibeln som folk slukar. Redan på 1700-talet kan man se människor med krökta nackar och koncentrerade blickar som bläddrar med trycksvärtsfläckade fingrar i allt från dagstidningar till facklitteratur, romaner och poesi.
You know, quite recently reading was a minority thing that not many people were doing, and suddenly there's like a guy in the street reading a newspaper. There's like a woman I know is addicted to novels. People are walking around reading like that with their books in front of their faces. And this does seem to have been a kind of remarkable moment.
Och att hela samhället går in i en slags bokslukarålder innebär också något annat. Kunskap slutar vara någonting som förvaltas av några få och blir något som fler kan ta del av, ifrågasätta och bygga vidare på.
This is crazy. You know, for most of human history, the knowledge that's preserved in books, which tells you about history, which tells you about philosophy, which tells you about current affairs, has been limited to a tiny, tiny minority of the population. And suddenly, there's this just unprecedented idea that ordinary people can have access to knowledge. And that's just, I think, a really pivotal moment in our history as a species.
1700-talets växande läskunnighet beskrivs ofta som en förutsättning för upplysningen och den vetenskapliga revolutionen.
Science as we know it requires the printing press. The exchange of information, writing ideas down, revising them. You get the growth of what's called the Republic of Letters, this international community of people sharing knowledge across Europe, exchanging letters, exchanging ideas, analyzing each other's ideas, criticizing each other's ideas.
På samma sätt bidrar kunskapsspridningen också till att utmana gamla maktstrukturer och banar väg för demokrati.
In France in the 18th century, for instance, it was not uncommon for the French government to just snatch people off the streets and imprison them in the Bastille without a trial. This was a kind of mechanism, the lettre de cachet, through which the government asserted its power. With the spread of printing and the spread of literacy, you get people who are suddenly writing memoirs about how they were snatched off the street by the state and put in the Bastille against their will. And people are reading these and going, this is terrible, this is awful, you'd have had no idea before. So I think this just begins to drain power away from monarchies and aristocracies.
James Marriott gör en poäng av att den som vill ha makt i ett icke-litterat samhälle gynnas av att ha mycket pengar, stora pråliga parader och pampiga palats för att kunna demonstrera sin position.
Louis XIV, who was the master of this visual propaganda, was always wearing the most fabulous clothes, and he took part in ballets, and he was just, the power of the state was expressed through his visual magnificence, through the visual magnificence of the court culture. This culture of power heavily favors the wealthy and the powerful, because ordinary people can't stage parades, they can't build palaces, they can't intimidate people with these incredibly impressive visual displays.
I ett litterat samhälle är spelets förutsättningar mer jämlika, menar han.
You can't stage a parade across the page of a printed book. You may write a book in a suit of beautiful jewels. Nobody can see that and nobody can be impressed by it. You're competing with your ideas, and when you're competing with ideas, the advantage of the rich and powerful is much less apparent. It equalizes the conversation.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations.
I litteraturen kan nya röster ta plats i den offentliga debatten. Författare som Charles Dickens, Mary Wollstonecraft och Virginia Woolf bidrar till att kasta ljus på fattigas, kvinnors och andra förtryckta gruppers situation och inspirerar därigenom till social förändring.
So when you're reading the book, a book written by a woman, you're not thinking, oh, I can see a woman and I'm having all these prejudices formed about her, I don't listen to women, they're less valuable. You're seeing the inside of someone's mind put in a page, and we all just look much more similar from the inside.
Enligt James handlar det här om vår förmåga att skapa starka emotionella band till karaktärer i litteraturen. Förmågan att leva sig in i någon annans känslor och tankar genom orden på pappret.
And I think that's a really important way that literacy is a force for equality.
Alla såg inte med blida ögon på de nya läsvanorna. Liksom många andra teknologier genom historien väckte den ökade läsningen oro. Ibland ren moralpanik när den slog igenom under 1700-1800-talen. På 1770-talet riktades uppmärksamhet mot Johann Wolfgang von Goethes roman Den unga Werthers lidanden, som påstods ha inspirerat många unga män att ta sina liv. Någon verklig självmordsepidemi går inte att belägga, men idén lever kvar i det som idag kallas för Werther-effekten.
I de amerikanska sydstaterna gick man långt för att förhindra att slavar skulle lära sig läsa och skriva, eftersom det sågs som ett direkt hot mot maktordningen.
There were all these kinds of extraordinary stories of slaves who went to immense lengths to learn to read and who were whipped and who were flogged and who were beaten for learning to read, because slave owners in the American South understood that literacy is power, and that was a kind of power they definitely did not want to give to their slaves.
Men i längden var läsning något som kom att uppmuntras i många länder. I Sverige satsade man till exempel stort på folkhögskolor, studieförbund och offentligt finansierade bibliotek i början av 1900-talet.
If you want to run a complex, increasingly modernized state, you need bureaucrats, you need a trade system, you need your population to be able to read and write. And if your population can't read and write, you're going to fall behind.
Det var förstås ett stort antal faktorer som drev de omvälvande samhällsförändringarna under 1700- och 1800-talen. Men enligt många historiker och de experter som vi har talat med spelade den ökade läsningen en viktig bidragande roll.
Den explosion utav kunskap som vi har haft de sista 300 åren är ju helt beroende utav att gammal kunskap har stått till grund för ny kunskap. Och gammal kunskap har man förpackat i det som är de stora verken.
Det här är Martin Ingvar, neuroforskare på Karolinska institutet och ett välkänt namn i den svenska läsdebatten.
Byggandet av den gemensamma kunskapen, det är ju grunden för hela den vetenskapliga revolutionen och för den samhällsförändring som vi har sett.
Men det handlar inte bara om ökad tillgång till kunskap. För läsningen gör mer än att förmedla information och bredda vår allmänbildning. Den förändrar våra hjärnor och omformar hur vi tänker och bearbetar information. Erik, nu kommer jag hålla upp ett papper här med ett ord på. Mm. Och jag vill att du låter bli att läsa det.
Okej, men ändå tittar på pappret. Eller?
Ja, precis. Ja? Men du får inte läsa.
Jag vill bara titta på pappret, inte läsa.
Exakt. Okay. Är du beredd?
Jag är beredd.
Mm. Kunde du göra som jag sa?
Nej.
Nej? Va, du såg ju att det stod något där, eller hur?
Absolut.
Ja, vad står det?
Häst.
Ja. Din hjärna, den kunde ju inte låta bli att läsa bokstäverna på det här pappret. För den är så pass tränad i den här färdigheten så att du inte längre kan styra den. Det bara sker automatiskt. Och det är det här som är automatisk avkodning. Och när den sitter och hjärnan inte längre behöver ägna en massa utrymme åt att avkoda bokstäver, då kan den ägna mer energi åt att faktiskt förstå innehållet i texten.
Oh my god. I get it.
Det här säger ju någonting om vilken kraftfull egenskap läsning är. Och Martin Ingvar och några av hans forskarkollegor, de började intressera sig för det här ämnet i början av 90-talet. De ville ta reda på om hjärnan, genom att lära sig läsa, också blir bättre på andra saker.
Det finns en genomgående fynd i intelligenslitteraturen som visar att befolkningar som inte läser har lägre IQ, även om man gör icke-verbala, alltså icke-språkligt grundade IQ-tester jämfört med de som kan läsa i bred mening. Det finns alltså en skillnad där. Det finns också ett annat fynd som säger att sa fram till ungefär 1980 så sa det att för varje år som gick så gick befolkningens medelbegåvning upp ett halvt IQ-poäng från 1910. Det är alltså mycket. 0,25 till 0,5.
Den här uppmätta intelligensökningen under 1900-talet kallas för Flynn-effekten.
finns alltså stora datasätt som visar att hela befolkningens, det som man då klassar som IQ med IQ-tester, faktiskt påverkas av skola och skolbildning. Och vår hypotes var att det här handlar väldigt mycket om att läsningen i sig påverkar hur vår tänkande, kognition, symbolhantering fungerar.
Intelligens hänger förstås också ihop med massa andra saker som arv och livsvillkor. Men Martin Ingvar och hans kollegor ville alltså testa vilken roll läsningen spelar för våra kognitiva förmågor. Frågan var hur hypotesen skulle kunna testas på ett robust sätt. För i den här typen av forskning är det notoriskt svårt att avgöra vad som är orsak och vad som bara är samband. Men så dök en oväntad möjlighet upp. I några fiskebyar i Portugal levde man kvar i traditioner där den äldsta dottern i familjen stannade hemma för att ta hand om sina småsyskon och därmed aldrig lärde sig läsa. De här kvinnorna som var analfabeter av enbart kulturella skäl kunde jämföras med läskunniga kvinnor från samma befolkning och utgjorde därför ett unikt underlag för långtidsstudier.
Man hade alltså vuxna, fullt socialt fungerande människor med goda relationer och allt vad du vill, som klarade sig själv ekonomiskt sett, som aldrig hade varit exponerade för läsande. Och så kunde vi plocka hit dem och vi kunde göra hjärnbildning. Och där vi tittade på hjärnans funktion och så gjorde vi psykologiska tester. Vi gjorde en massa olika övningar. Och det vi var intresserade av att se, det var liksom inte kan de läsa, kan de inte läsa, utan vi ville titta på organisationen utav hjärnans arbete.
Martin Ingvar och hans kollegor följde kvinnorna i flera decennier och observerade deras färdigheter över tid. Och resultatet var i linje med hypotesen. De analfabetiska kvinnornas hjärnor skilde sig på flera betydande sätt från de läskunniga kvinnornas. Till exempel har det hos de allra flesta läskunniga människor skett en specialisering av språkhanteringen till vänster hjärnhalva, vilket gör att hjärnan kan arbeta mer effektivt. Hos de analfabetiska kvinnorna hade den här specialiseringen inte alls skett i lika stor grad. Det fanns också tecken på att språkcentra var mindre hos de här kvinnorna.
De analfabetiska kvinnorna hade också svårare att identifiera tredimensionella figurer och abstrakta avbildningar.
Det var preferensen för väldigt konkreta tankesätt jämfört med abstrakta och symbolhanterande tankesätt.
Det verkar alltså finnas ett samband mellan att lära sig läsa och att utveckla en rad andra kognitiva egenskaper. Och alla de här egenskaperna är betydelsefulla för hur man tar till sig kunskap, menar Martin Ingvar.
Kunskap är mer än detaljminnen. Kunskap är att förstå sammanhang. Att förstå kunskap, det betyder alltså att man måste kunna tänka på det och symbolhantera det. Man måste ha en abstraktion omkring det man tänker. Så vi kunde alltså visa, tyckte vi, ganska övertygande att tidig exponering för skriftspråket inklusive vaneläsning till en nivå där man så att säga läser självständigt och klarar det bra har en livslång betydelse för hur ens eget tänkande fungerar och utvecklas.
Sedan dess har det kommit nyare forskning som stödjer kärnidén i Martin Ingvars studier, att läsning faktiskt förändrar hur vi fungerar.
Intressant nog så har den där IQ-kurvan som klättrade stadigt uppåt under förra seklet vänt neråt och dalat sedan 1990-talet.
Flynn-effekten har vänt, så nu sjunker befolkningens medel-IQ med någon poäng då och då. Och det kanske inte spelar så stor roll på individnivå, men för samhället totalt så spelar det väldigt stor roll på sikt.
Exakt vad det här beror på är inte klarlagt. Men flera forskare har spekulerat i att det faktum att vi ägnar allt mer tid åt våra skärmar och allt mindre åt att läsa skulle kunna vara en del av förklaringen.
If we experienced the reading revolution in the 18th century, we're now living through the counter revolution. Ever since the 18th century, literacy has been increasing in Europe and in developed countries. More people have been reading and people have become better at reading. The trends that we're seeing now, and these I think have become particularly worrying in the last decade, is that people are reading less and less, and even more alarmingly, that people are becoming less proficient at reading in developed countries.
Det finns förstås gott om anekdotisk bevisföring för att läsningen har minskat. Om 1700-talets samhällsanalytiker vittnade om en bokmani där läsande människor plötsligt syntes överallt, skulle en betraktare av dagens samhälle nog snarare berätta om gamnackade mobilskrollare. Och det finns också ett antal olika mätningar och studier som fångat upp den här utvecklingen.
There are a couple of striking statistics. There's a recent survey of readers in the UK that found 30% of UK adults had given up reading for pleasure, I think, in the last 10 years. There's a similar study in America that found reading had declined by 40% over the course of the 21st century.
Om man tittar på frågan ur ett stort perspektiv så kan man inte direkt säga att vi är ett läsande land, för det märker man ju sannoliken inte.
Svenskläraren Fredrik Sandström igen.
Under de senaste 25 åren så har vart tredje folkbibliotek lagts ner. Tidningsläsandet sjunker för varje decennium. Högläsande vuxna har också minskat. På 80-talet läste omkring 85% av alla föräldrar för sina barn. Men nu så är vi nere på nivåer där omkring 30% av de vuxna högläser för sina barn. Så att om man tittar på samhället i stort så är det många kurvor som pekar neråt tyvärr.
Läsningen har också minskat på den plats som åtminstone brukade vara väldigt tätt förknippad med böcker och texter. Skolan. I Sverige har det bland annat gjorts forskning om högstadieelevers läsvanor vid Högskolan i Dalarna. Studien undersökte hur många sidor elever i årskurs 6 och årskurs 9 läste under en vanlig skoldag och jämförde resultaten över en 10-årsperiod.
Och vad såg man då?
Jo, 2007 läste 67% av niondeklassarna minst en sida facklitteratur under en skoldag. 10 år senare, 2017, så hade det sjunkit till 50%. Alltså bara hälften läste minst en sida facklitteratur per skoldag. Och för skönlitteratur så var skillnaden ännu mer drastisk. Där hade andelen som läste minst en sida per skoldag sjunkit från 38% till bara 13%.
Jävlar!
Och bland sexorna såg man liknande siffror.
Det är helt obegripligt, men uppenbarligen är det så.
Den minskade tiden vi lägger på läsning ger också andra utslag. Fredrik Sandström berättar att flera av de böcker som tidigare var vanliga att läsa i högstadiet, som Anne Franks dagbok och Flugornas herre, idag är för svåra för eleverna.
Även den här trenden reflekteras i studier. Det finns två stora internationella undersökningar som mäter hur barns läsförmåga utvecklas över tid. PISA och PIRLS. PISA-studien samordnas av OECD och mäter 15-åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den genomförs ungefär vart tredje år. Och den senaste studien från 2022 visade på ett genomsnittligt tapp i läsförståelse jämfört med resultaten från 2018.
Sverige och de andra nordiska länderna ligger över genomsnittsnivån i PISA. Men även här har det skett en tydlig försämring. Studien startade år 2000 och 2012 gjorde Sverige sitt sämsta resultat dittills. Under 10-talet så höjde sig de svenska eleverna. Men i den senaste studien från 2022 var resultaten i läsförståelse åter tillbaka på 2012s bottennivå.
Där var det 25% som inte nådde upp till nivå 2. Det är alltså ungefär första kapitlet i Ronja Rövardotter, att kunna ta sig igenom det. 25% av ungarna i nian kan inte det.
Martin Ingvar beskriver det här som att en fjärdedel av niondeklassarna går ut grundskolan som funktionella analfabeter. De kan tekniskt sett läsa enklare texter, men saknar den djupare läsförståelse som krävs för att fungera ordentligt i samhället.
Det betyder att preferensen för att läsa in nya saker, den försvinner helt, därför det blir jobbigt. Och när det blir jobbigt, då gör man det inte.
Den andra stora internationella lässtudien, PIRLS, genomförs vart femte år och undersöker läsförståelse och läsvanor hos elever i årskurs 4 i 35 olika länder. Även här försämrades både genomsnittsresultatet och Sveriges resultat mellan 2016 och den senaste mätningen från 2021.
Markant fler hamnar idag i kategorin låg nivå eller under låg nivå än tidigare.
Den här visar ju också att vi har en läskris i Sverige.
Efter att den här senaste studien publicerades 2023 fick begreppet läskris stort genomslag i den offentliga debatten. Påeldat av bland annat dåvarande skolminister Lotta Edholm.
Det är naturligtvis oerhört allvarligt.
Den här nedåtgående trenden kan man absolut kalla för läskris.
Där är Anna Eva Hallin, logoped och forskare inom språk, läs och skrivutveckling vid Karolinska institutet och Southern Cross University i Australien. Hon håller med om att resultaten är oroväckande, men menar att debatten om läskrisen behöver nyanseras.
Om man går in och tittar lite närmare på de här siffrorna så ser man att det är liksom inte alla som har minskat sin läsförmåga, utan det som kanske framförallt har hänt är att gapet mellan de som läser bra eller bäst och de som läser sämst har ökat. Och det är många fler som läser på den lägre nivån nu än tidigare, och det drar ner medlet.
Medfödda språkstörningar och dyslexi kan förstås vara en del av förklaringen till att vissa elever presterar sämre på lästesterna. Men det här förklarar inte den försämring över tid som vi sett under det senaste årtiondet, säger Anna Eva Hallin.
Om man tittar på hur många som har utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, alltså funktionsnedsättningar som man är född med och som gör det till en extra utmaning att läsa och skriva, så någonstans runt 10%. Men det är absolut inte en femtedel av eleverna som nu hamnar på liksom lägsta nivån i PISA. Det är en alldeles för stor andel.
Det finns ett par andra faktorer som kan knytas till de svaga respektive starka läsgrupperna. Bland annat finns en könsaspekt där flickor generellt läser med bättre förståelse än pojkar.
Men de stora skillnaderna kan ses om man tittar på dels jämför kursplanerna för svenska respektive svenska som andra språk. Där det är många fler elever som läser svenska som andra språk som får låga resultat. Men det är också skillnad mellan olika socioekonomiska grupper där det är större risk att ha en sämre läsförmåga om man har sämre socioekonomiska förutsättningar. Och den här liksom gapet kan man också se att Sverige tyvärr utmärker sig lite här, att socioekonomisk bakgrund och språkbakgrund har faktiskt större betydelse för läsförmågan här än i andra jämförbara länder.
I PISA 2022 var det 45% av eleverna med utländsk bakgrund som inte nådde upp till nivå 2 i läsförståelse. Detta enligt en artikel från Vi lärare från maj 2026 som refererar till tidigare opublicerade siffror från den senaste PISA-mätningen.
Jag tror att en anledning är att Sverige är mer segregerat än vad i alla fall jag skulle önska. Och om man har svenska som andra språk och befinner sig i en miljö där det finns väldigt få personer som talar svenska och man inte heller under sin skoldag får särskilt mycket exponering för svenska trots att man går i svensk skola, så blir det mycket, mycket svårare att ta igen det.
Vi ska återkomma till den här ojämlikheten och vad den får för konsekvenser. Men först ska vi titta på hur det egentligen kan ha blivit så här. Hur kommer det sig att vi i allt större utsträckning låter böckerna stå och damma i bokhyllan? Eller till och med låter bokhyllan stå och gapa tom, om vi nu ens har en bokhylla?
Det finns förstås flera bidragande orsaker. Neuroforskaren Martin Ingvar uttrycker det så här.
Det är nästan en perfect storm för att det ska gå åt pipan.
För det första har vi den mest uppenbara förklaringen. Böckerna har fått konkurrens. I need your love.
I think a lot of the declines of reading that I've been talking about, we can very clearly associate with the moment at which smartphones began to be diffused widely in society, which was in the early 2010s. And that's when a lot of these trends really begin to be noticeable and to kick off.
James Marriott igen, som för övrigt har dumpat sin egen smarta telefon och skaffat en så kallad dumb phone istället.
The iPhone was invented in 2007. Obviously, it takes a while for everyone to get an iPhone or a smartphone. But I think when everybody does, we just know that these devices are addictive. They take up huge quantities of our time.
Att läsa på en skärm behöver i sig inte vara sämre än att bläddra i en fysisk bok, menar språkforskaren och logopeden Anna Eva Hallin. Däremot kan skärmens alla distraktioner påverka vår koncentration.
Ganska ofta är det en annan typ av läsning. I större utsträckning kortare texter, i större utsträckning video eller ljud, och inte det här sammanhängande längre läsningen.
En annan aspekt av det här är att läsningen blir mindre synlig och därmed mindre normaliserad. När någon sitter med en telefon så är det ju svårt att veta om de läser en nyhetsartikel eller kollar sociala medier.
Jag tror också att vi vuxna behöver titta på oss själva och vår egen användning av till exempel då våra telefoner och vad, liksom, om vi är läsande förebilder.
Att smarta telefoner är som knark för vårt belöningssystem är ju gammal skåpmat vid det här laget. För att läsningen överhuvudtaget ska ha en chans att tävla mot skärmens lockelser är det avgörande att det blir en vana tidigt i livet, menar hjärnforskaren Martin Ingvar.
För att det ska bli kul att läsa måste man kunna läsa till en viss nivå. För att komma till en viss nivå så måste man få stöd, eftersom detta ju i grunden inte är en grundläggande medfödd kunskap, så måste man få stöd till det. Det finns ingen genväg i detta.
Här kommer vi till det som enligt flera av experterna vi pratat med är den andra centrala orsaken vid sidan av smarta telefoner till att läsningen och läsförståelsen sjunker. Nämligen brister i den tidiga läsinlärningen.
När det handlar om den här tidiga läsinlärningen som handlar om att kunna få ihop ord av de där krummelurerna på pappret, så är läsundervisningsmetoden strukturerad ljudningsmetod som har allra bäst forskningsstöd. Och det är att lära barn att ljuda.
Say snore.
Snore.
Tap phonies.
Mm.
Och det tror jag att alla lärare också gör med sina elever. Problemet för en ganska stor grupp med elever är att den här första undervisningen, det räcker inte att bara ljuda lite ibland eller säga så här, prova att ljuda ut det ordet, utan det måste vara mycket mer strukturerat. Verkligen börja med bokstäver och språkljud där det går att hålla ut och börja med väldigt korta ord och nöta det och sen så bygga på enligt en väldigt tydlig struktur och liksom verkligen lära ut det här. Och där är väl det hantverket och den väldigt strukturerade metoden som inte alla lärare har fått lära sig.
Frågan om hur man på bästa sätt lär barn läsa är betydligt mer omtvistad än vad man som utomstående kanske kan tro. I engelskspråkiga länder som USA och Storbritannien, men även i Sverige, har det under lång tid pågått en polariserad debatt om två olika inlärningsmetoder. Phonics, eller strukturerad ljudningsmetod, och whole language. Diskussionen har blivit så pass infekterad att den kallas för The Reading Wars.
Så phonics då, eller strukturerad ljudningsmetod, det är just det här att steg för steg och väldigt strukturerat och explicit lära barn att ljuda. Kritiken mot det som kommer från whole language-håll är att det här är liksom alldeles för mekaniskt, jättetråkigt, dödar all läslust. Det är inte det där tekniska som är det viktiga, utan det är ju språket och upplevelsen och litteraturen och liksom läslust.
Whole language-idén bygger på att barn lär sig läsa ungefär som de lär sig tala. Genom exponering, sammanhang och mening. Istället för att börja med ljudning och isolerad avkodning, typ det här är bokstaven B och så låter den, ska man fokusera på vad texten förmedlar.
Do children learn in bits and pieces or by concept?
According to whole language experts, children come to school already having their own concepts and learn by testing out those ideas. The process of learning is more important than the final product. And teachers are coaches rather than directors.
Efter att whole language-pedagogiken populariserades i USA på 1970-talet fick liknande idéer genomslag i den svenska läsundervisningen och blev särskilt inflytelserika på 80- och 90-talen. Fokus flyttades från mekanisk avkodning mot förståelse, sammanhang och lustfylld läsning. Och det här har dröjt sig kvar, men också blivit kraftigt ifrågasatt.
Tanken är absolut fin. Men här finns det mängder av forskning som visar att det är absolut så att goda läsare använder meningen. Men det är ju den här automatiserade avkodningen där man direkt känner igen ett ord och kopplar det till mening. Det är det som kännetecknar en god läsare. Och att för att komma dit så behöver vi ljuda. Om vi ska lära oss spela piano och spela Tchaikovsky så sätter vi inte bara noterna framför den som ska spela och tänker så här, spela Tchaikovsky, utan vi måste ju börja med skalor och liksom enklare saker innan vi kan komma dit. Så whole language blir lite som att tro att man ska få en pianokonsert bara av att sätta noterna framför ett barn som ska lära sig.
Anna Eva Hallin menar att ungefär 70% av eleverna lär sig att läsa även utan ett tydligt fokus på strukturerad ljudningsmetod i undervisningen för att de fattar grejen snabbt eller för att de har hjälp hemifrån. Men ungefär en tredjedel, 30% av eleverna, har inte de här förutsättningarna.
Där kommer skolans kompenserande uppdrag in och där blir det här strukturerad ljudningsmetod väldigt viktigt. Och det här blir ju inte minst jätteviktigt om man har många elever som dessutom håller på att lära sig svenska samtidigt. Då blir det här språkliga arbetet helt centralt.
Nästan 30% av eleverna i svensk grundskola har utländsk bakgrund, enligt Skolverkets statistik från 2024-2025. Drygt 14% läser svenska som andraspråk. Som vi var inne på tidigare är elever som inte talar svenska i hemmet kraftigt överrepresenterade bland de som klarar sig sämst i läsförståelsetester som PISA och PIRLS. Ett tydligt kvitto på att skolan har misslyckats med sin utjämnande funktion enligt hjärnforskaren Martin Ingvar som länge varit aktiv i debatten om barns behov i skolan.
Det som har hänt i västerlandet nu det är att vi har sett en annan migration, det vill säga från icke-läsande kulturer.
Alltså kulturer där analfabetismen fortfarande är utbredd i befolkningen. Vilket är fallet i till exempel delar av subsahariska Afrika och Sydvästasien.
Och vi har inte riktigt hanterat behovet av att möta det med adekvata integrationsmöjligheter. Och den främsta synden där det är helt enkelt att skolan inte fungerar. Att vi tillåter det faktum att vi har usla skolresultat för barnen som kommer som första och andra generationsinvandrare.
På senare år har länder som USA, Australien och Storbritannien implementerat strukturerad ljudningsmetod allt mer i undervisningen. Och samma skifte verkar vara på gång i Sverige. I den senaste läroplanen från 2022 har strukturerad ljudningsmetod fått en mer central roll än tidigare. Men förändringar tar tid.
Anna Eva Hallin betonar samtidigt att debatten mellan phonics å ena sidan och whole language på andra sidan ofta blir lite för svartvitt. Och att metoderna behöver kombineras för att få en komplett läsundervisning.
De upprörda diskussionerna fortsätter utanför tentasalen och hela vägen ut från skolan. Du tar fram telefonen och ringer din mamma för att berätta vad som precis hänt. Va? Säger hon misstroget. Försöker de tvinga er att göra ett skriftligt prov? För hand? Det är ju ren rama stenåldersfasonerna. Du går långsamt längs Fyrisån med en klump av besvikelse växande i bröstet. Den här utbildningen ska ju bli din stora chans. Nyckeln till ett riktigt jobb. De flesta av dina gamla klasskompisar går fortfarande mellan tillfälliga gig och bidrag. Några har flyttat till Kina eller Indien för att studera vidare, men många kommer hem igen när de upptäcker att de inte klarar antagningsproven. På Stora torget står valstugorna uppställda. Framför partierna som fortfarande försöker dela ut tryckta valprogram är det nästan tomt. Publiken flockas istället vid en stuga som det dånar ut musik från. Kom in på Bärs och politisk karaoke, ropar en tjej klädd i partiets färger till dig. Vi har samlat allt du behöver veta inför valet i några låtar. Du skakar på huvudet och går mot en pub på andra sidan torget. Beställer en stor stark och sätter dig vid ett fönsterbord med telefonen i handen. Går in på TikTok och får som av en händelse upp en video från karaokepartiet. Den är svartvit och visar ett ålderdomligt klassrum där en pojke kallas fram för att läsa något på griffeltavlan. Pojken stakar sig, börjar gråta och tvingas böja sig fram över katedern för att ta emot stryk av en lärare med strängt utseende. Videon fryser, inzoomar på pojkens förvridna ansikte. Nej, det här är faktiskt inte 1800-talet. Det här är regeringens framtidsvision, säger partiledarens röst i bakgrunden. Vi vill ha ett Sverige där utbildning sker på allas villkor, utan tvång eller hårda krav på läs- och skrivkunnighet. Rösta för förändring, för ett rättvisare land.
Det finns förstås många fler aspekter av skolan än de vi har pratat om nu, som påverkar hur mycket och hur bra eleverna läser, som tillgången på läromedel, användningen av digitala hjälpmedel och AI, miljön i klassrummet och så vidare och så vidare. Men den stora frågan är ju varför så många experter är oroliga för den här utvecklingen. Är läsningen egentligen så viktig? Och vad händer om vi förlorar den?
En skola som inte sköter läsningen, brukar jag säga, det blir en statligt finansierad ojämlikhetsmaskin. Och det är ju inte någonting vi vill ha.
För det första, säger Martin Ingvar, får personer som utvecklar en god läsförmåga tidigt i livet ett tydligt övertag i samhället. De läsklyftor vi redan ser idag riskerar därför att förstärka den sociala ojämlikheten.
Läsningen är nyckeln till att få verktyget att kunna gå i skolan. Kan du inte gå i skolan så blir ju skolan någonting man vänder sig ifrån. Och när man vänder sig ifrån skolan så gör man det med de sociala strategierna som ger framgång. Vi ser ju resultatet av det. Man söker efter bekräftelse i sin grupp, sitt våldskapital, och i andra sysselsättningar än den intellektuella och kognitiva utvecklingen.
Men det handlar inte bara om skolresultat, utbildning och karriärmöjligheter. Som vi varit inne på tidigare påverkar läsningen också hur vi tänker. Vår förmåga till abstraktion, analys och kritiskt resonemang. Egenskaper som är avgörande i ett demokratiskt samhälle.
När vi läser och skriver, vi har möjlighet att få syn på till exempel luckor i resonemang på ett annat sätt än någon som pratar. Där man mycket mer kan liksom spela på känslor, om vi tänker korta videoklipp och det är dramatisk musik och det är någon som är jätteemotionell som står och pratar. Och det där är ju liksom, vi reagerar på det som människor. Vi är väldigt bra på att liksom fångas in av det där. Medans om vi liksom har möjlighet att läsa och tänka och kritiskt granska så kan vi faktiskt få syn på andra saker. Inte minst om vi också har byggt upp en bakgrundskunskap så att vi faktiskt liksom kan ifrågasätta.
När det kritiska tänkandet försvagas och vi rent krasst blir dummare resulterar det ju också i en ökad efterfrågan på lättsmält, okomplicerad information och raka, tydliga budskap. I en sån värld är det inte de smartaste, mest bildade och kompetenta människorna som får makt, utan de som helt enkelt går genom rutan, säger journalisten James Marriott.
We noticed that as television became more important in the 20th century, it became more important for politicians to kind of act as celebrities.
Talking with Governor Reagan, what would you say was your worst movie?
That's very easy to answer. I could answer.
People are always asked their favorite.
Someone like Ronald Reagan, an American actor, could become American president. And a lot of his attraction and appeal as a politician was not that he was necessarily the most competent guy in America, but that he was a charming, smooth, smiling, charismatic individual. And screens really love charismatic individuals. Charisma doesn't really come across in the book.
Idag syns de här tendenserna hos många mäktiga politiker och ledare, säger James.
You've got people like, think of Milei in Argentina bounding around on stage with a chainsaw to symbolize the fact he's going to cut the government. Think of the El Salvadorian leader, Bukele, who is big on TikTok, who's always taking selfies, who's always posting these kind of crazy mashups of videos of him ruling his country and standing around with his family and looking at soldiers and parades and just being an immensely charismatic celebrity kind of person.
Hjärnforskaren Martin Ingvar menar att läsning och skrivande också är grunden för ett gemensamt kunskapsrum där människor kan pröva argument mot varandra. När informationsflödet istället fragmenteras av algoritmer och sociala medier riskerar också den gemensamma verklighetsuppfattningen att försvagas.
Man går ifrån att alla söker efter en gemensam sanning till att var och en söker sin sanning. Då får man alltså ett annat sannings- och kunskapsbegrepp.
Tilliten till etablerade källor som kvalitetsgranskad forskning och traditionella medier minskar samtidigt, vilket spär på polariseringen.
Allt det här riskerar enligt Martin Ingvar att skapa ett mer lättmanipulerat samhälle där demokratiska strukturer försvagas.
Demokrati är ingenting som vi tror att det är evigt, icke dugg. Och har vi sett hur demokratin har gått tillbaka de sista åren i världen, så är den allmänna trenden, den är extremt underbyggd av precis det vi har talat om, nämligen bristande folklig förmåga till motstånd mot detta. Och det, i det så finns bland annat det skrivna ordet som en viktig del.
Hög läskunnighet är inte en given grund för demokrati. Det finns diktaturer där läskunnigheten är utbredd. Och det skrivna ordet kan förstås också användas som verktyg för att sprida antidemokratisk propaganda. Men god läsförståelse och förmåga till kritiskt tänkande gör befolkningen mycket mer motståndskraftig mot antidemokratiska krafter, menar Martin Ingvar.
Worst case scenario är naturligtvis att de demokratiska strukturerna utmanövreras i sin helhet och att motståndskraften hos befolkningen inte finns kvar.
Det som vi har hört nu hittills är ju minst sagt dystert. Och det får mig faktiskt att på allvar överväga att kasta min smarta telefon genom fönstret här och låsa in mig i ett bibliotek resten av sommaren.
Okej, men till mobiltelefonens försvar så gör den all kunskap extremt mycket mer lättillgänglig. Om jag vill ta reda på något, säg vem som regerade i Sverige år 1650, då tar det mig betydligt kortare tid att bara googla det här jämfört med om jag skulle gå till ett bibliotek, hitta en bok, låna den, slå upp rätt sida.
Absolut. Och för att få svar på en sån enkel fråga, det var drottning Kristina för övrigt.
Tack.
Då är internet förstås toppen. Men när det kommer till mer invecklad information så blir det svårare att urskilja fakta från åsikter och spekulation på nätet, menar James Marriott.
I think unlimited knowledge is not an unlimited good. There's a good analogy that's been made by a writer called Gawinder Bogle with junk food. Societies in the 60s and 70s got a huge inrush of calories. You've got burgers, you've got chips, you've got McDonald's. Everyone could eat as much as they wanted, but this food was not high quality and it did not make people healthier. And I think the phrase that he uses is junk info. A lot of the information online, sadly, isn't nutritious, highly structured, rich information of the kinds of that will make us understand the world better. It's junk info.
Men det finns också andra invändningar mot den väldigt mörka bild som experterna vi hört hittills i avsnittet ger av dagens lässamhälle.
There was never a time in history that someone wasn't seeing a crisis with literacy.
Det här är Harvey J. Graff, professor emeritus i engelska och historia, tidigare litteraturforskare vid Ohio State University och författare till boken The Literacy Myth. Han är kritisk mot krisnarrativet kring läs- och skrivkunnighet och menar att det här är någonting som återkommer om och om igen genom historien på olika sätt.
The popes wanted to ban the printing press because it spread Martin Luther's alternative religion. The Aristotles and Socrates and Plato's thought that having their students write would distract them from the oral conversation.
Den katolska kyrkans ledare var alltså kritiska mot tryckpressen eftersom den bidrog till att sprida Martin Luthers protestantism. Och de gamla filosoferna Aristoteles, Sokrates och Platon betraktade läsning och skrivande som ett hot mot den talade dialogen.
Every new communications revolution, starting with the first handwritten alphabets, certainly handwriting, certainly the printing press, was either going to save civilization or destroy it, just like AI today.
Ja, det här känner man igen från 1700-talets moralpanik kring den nya läsvurmen som vi pratade om tidigare.
Just det, och Harvey Graf menar också att vi tenderar att dra allt för långtgående slutsatser om dagens läsvanor utifrån den forskning som finns. Många av de stora internationella lästesterna ger enligt honom bara en ögonblicksbild av människors läsförmåga vid en viss tidpunkt och fångar dåligt upp hur läsningen faktiskt utvecklas över ett helt liv. Till exempel kan vissa människor utveckla en stark läsförmåga långt efter skolåren, något som sällan syns i statistiken.
We really need that data to go more deeply into some of these arguments that forecast a pessimistic future, which may or may not be true. We need more studies to trace people over time with significant size data samples. We generalize madly in the lack of that data.
Ja, det är så dumt.
Läraren Fredrik Sandström delar inte Harvey Grafs lugn inför digitaliseringens påverkan på läsningen.
Nu när alla har fått det självklara under sin uppväxt, nämligen att få lära sig läsa och skriva, att samma människor uttrycker den här sortens åsikter att vi måste haka på det nya och vi måste använda AI och digitalisering och man måste hitta andra sätt till kunskap. Det är ju så verklighetsfrånvänt.
Från och med den 1 juli 2026 införs mobilförbud i alla svenska grundskolor, vilket Fredrik Sandström är mycket positiv till. Och han ser fler tecken på att läsfrågan börjat tas på större allvar, till exempel ökade satsningar på läromedel de senaste åren. Men fortfarande behöver mycket göras för att vända utvecklingen, säger han.
Vi behöver ha fungerande läsmetoder och läroplaner som stödjer kunskapsinhämtning. Vi behöver ha en skola där vi läser mycket. Så att det är många olika aktörer som behöver samverka. Det räcker inte att politiker och skolmyndigheter och skolan som institution tar ansvar. Även eleven och vårdnadshavare har ansvar.
Journalisten James Marriott tror att läsningen fortsatt kommer möta motvind i vår allt mer digitala värld. Men han tycker sig också se en växande motreaktion.
I guess I see some hope in the fact that I think people are very aware of this and I think that people are making a conscious effort to push back. You know, I see a few people who are getting rid of their smartphones and opting for a dumb phone in the way that I have. That's obviously not an option for everyone, but there's definitely an appetite for it. I also notice online I think people are becoming more conscious and intentional about reading.
Det här är en av mina all-time favorite romance-böcker.
På sociala medier har digitala bokklubbar växt fram, där användare delar med sig av sina läsupplevelser och deltar i olika utmaningar, som att läsa 52 böcker på ett år eller en bok för varje bokstav i alfabetet.
This is the alphabet book talk tag.
Ja, hörni, 8B.
Vi ska avsluta på Gäddgårdsskolan i Arboga, där Fredrik Sandströms svenska lektion just tagit slut.
Där stannar vi.
När klassen försvunnit iväg på rast och vi satt oss i ett grupprum plockar han fram en vältummad roman från 50-talet ur väskan.
Ja, men jag tänkte att eftersom det programmet heter Dystopia, så tog jag med mig en av mina favoritdystopier, Bradburys Fahrenheit 451, som kanske illustrerar vilka faktorer som spelar roll.
Fahrenheit 451 utspelar sig i ett framtida samhälle där böcker är förbjudna och brandmäns uppgift är att bränna dem. Huvudpersonen, Guy Montag, arbetar som brandman men börjar gradvis ifrågasätta systemet och upptäcker värdet i de böcker han förväntas förstöra.
Faber som Montag träffar i boken, som är en av bokens försvarare, säger ju att böckerna visar porerna i livets ansikte. Att det handlar om att man kan nå kunskap genom att läsa. Och ett tredje tema är den här nöjeskonsumtionen där människorna erbjuds glättiga tv-serier och man lyssnar på ljud i snäcker och man får nöjesköra snabba bilar. Man har skapat ett konsumtionssamhälle där man konsumerar nöjen dygnet runt. Och det är ganska otäckt att Bradbury var så... Ja, alltså den är ju skriven 58. Så han har ju mångt och mycket träffat väldigt rätt i sin dystopiska skildring av framtiden. En annan sorglig sak med Fahrenheit, den här kunde jag ju läsa med elever i årskurs 9 för 10 år sedan. Det går inte idag. Den är för svår. Deppigt.
Petri Dystopia är slut för idag.
Källförteckning för det här avsnittet hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp som heter Petri Dystopia Eftersnack där du kan diskutera det här och andra avsnitt.
Tekniker för det här avsnittet var Johan Hörnqvist.
Och det här avsnittet är gjort av mig, Vendela Antepol.
Med hjälp av mig, Erik Petersson, under senvåren 2026.
Vi hörs! Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.